Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex... Hej och hallå hörni. Nu är det nytt tillfälle att ställa oss frågan Hur är det med sexlivet? Och den som frågar, det är jag, Kalle Norvald, även denna vecka. Och jag ska ställa den här frågan tillsammans med min kompis och kollega Malin Drevstam. Och vilket fokus då? Jo, den här gången tänker jag att vi ska kolla på det här med partner- och kärleksrelationer. Malin är en person som har jobbat mycket och länge med just par när det kommer till sexuell och reproduktiva hälsan. Så jag tänker mig att det är en bra person att bolla den här frågan med. Vi människor är ju en social varelse. Vi både behöver relationer i vår omvärld för att det ska bli lite roligare. Men vi behöver också ha dem faktiskt för att vår hälsa ska bli bättre. Men då är det då förstås relationer som funkar och som tillför något och som kanske inte då nödvändigtvis suger musten ur oss. För då kan det ju förstås ge den totala motsatta effekten. Men jag tänker att vi inte ska dra ut på det här så länge hörni. Utan nu ska jag ta in Malin här i rummet och så kör vi.
Sexlivet med Kalle Norvald.
Och jag sitter här med författaren, legitimerade psykoterapeuten, läraren, socionomen, magiska människan Malin Drevstam.
Hallå Kalle.
Fint att se dig.
Detsamma.
Tänk att vi måste jobba ihop för att träffas.
Ja, och ändå har vi känt varandra så himla länge.
Ja, jag tänkte det på vägen hit. Så jag tror att vi lärde känna varandra typ 2010-11, ja, någonstans där. BFF.
Mm, verkligen, verkligen.
Hur står det till idag?
Nej, men jag mår faktiskt väldigt bra. Jag känner att den här våren, den här sidan årsskiftet, 2022 är ett bra år för mig. Jag är helt i fas med mig själv. Jag har väldigt roliga saker planerade, men med ett tempo som känns helt hanterbart.
Ljuvligt.
Mm, jag har ansträngt mig för att få till det så faktiskt.
Så du har inte inlett denna dagen att det är 4 timmar att prata om sexuella dysfunktioner. Nej. Som vissa andra i detta rum har gjort? Därav min rossliga, härliga
precis.
Röst.
Och min pigga röst beror på att jag suttit och jobbat i pyjamas med roliga saker redan förmiddagen.
Ja, men på tal om det här, hitta sitt egna tempo.
Ja.
Jag tänkte säga så här, kan du ge mig ledtråd hur man ska hitta det?
Jobba i pyjamas, ska jag säga. Jag har inte haft klienter idag, utan jag har suttit och jobbat med lite mer sånt som... Jag håller på att uppdatera min hemsida och funderar på lite färg och form och lite sådana saker. Och det är ju avslappnande och kreativt jämfört med att jag som tidigare i veckan då både föreläst och haft klienter.
Ja, men du har ju så många strängar på din lyra. Som jag
som
sa,
du.
Jag visste inte så här, vilken ordning ska man presentera dig som. Så jag tog bara det första som dök upp. Alltså du och jag har ju skrivit tillsammans.
Ja.
Vi har ju skrivit en antologi om sexologi. Vi har ju också sett dig i många medier, alltså Nyhetsmorgon i massa poddar, radio och alltihopa. Du och jag följer varann.
Ja.
Men tänk att det var klamydian som förde oss samman.
Verkligen, verkligen.
Och nu är du uppmärksamma och tänker, vad har ni gjort? Men vi träffades ju när vi båda jobbade på olika sjukhus. Eller nej, egentligen, jag ville ju jobba med dig och du sa nej.
Jag sa nej. Det var ju inte jag, det var ju andra omständigheter, tänker jag. Så det fanns ju många som ville ha det jobbet. Det är eftertraktat jobb som jag verkligen förstår att du ville ha.
Ja, jag sökte ett jobb som kurator på en sex- och samlevnadsmottagning. Och du var ju en av dem som intervjuade mig tillsammans med din chef.
Mm.
Och då var det den i och för sig andra magiska människan som fick jobbet som heter Åsa. Men vi förenades ju sen när jag fick jobb med liknande saker fast på ett annat sjukhus och har jobbat tillsammans länge nu. Och vi har gjort lite andra saker också. Vi har gjort saker med dem som har överlevt cancer som barn till exempel.
Precis, flera workshops faktiskt. Det var ju väldigt roligt.
Verkligen.
Det finns en rolig bild på oss två på Insta där vi ligger i ett bollhav tillsammans.
Vad gör man inte för att få in lite mer lust i jobbet, eller hur?
Exakt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men som sagt, vi jobbar ju med lite samma sak. Vi båda jobbar ju med par. Kan inte du berätta lite om vilka som kommer till dig?
Till min mottagning i Stockholm så kommer personer som på något sätt upplever issues i sexlivet. Om man tittar på min erfarenhet av att jobba med par så började det på Danderyds sjukhus på sex- och samlingsmottagningen. Och då var det ju oftast ingången att en könssjukdom hade kommit in i relationen. Mm. Så det var ofta väldigt hög kris när de kontaktade. Att någon hade blivit smittad och det uppdagades i någon form av svek eller otrohet. Så det var min ingång till att jobba med par faktiskt. Mm. Men nu träffar jag ju ofta par som har haft sexuella problem som inte, de kommer liksom inte i en krisfas utan snarare, de har dragit på det och dragit på det och dragit på det och till slut känner de att det blir skilsmässa om inte vi tar tag i vårt sexliv. Och ibland har det att göra med funktionsproblematik som till exempel erektion, utlösning, smärta vid sex till exempel. Men oftast har det att göra med att de inte är överens om hur ofta man ska ha sex helt enkelt. Deras lustnivåer matchar inte varandra och det är inte fel på någon av dem. Det är bara det att kombinationen är lite olycklig. Och ibland, om man inte har så att säga levt med tanken att sexuell lust varierar över tid i varje människa och över tid i en relation och är ytterst påverkat av livets omständigheter i stort. Om man inte har det med sig i tanken så blir man kanske rädd när frekvensen förändras eller går ner och det kan i sin tur sätta igång en ond spiral som gör att en stressor infinner sig i sexlivet som gör att man jobbar sig ifrån varandra snarare än mot varandra. Så att jag träffar ju par där de har olika lustnivåer som kanske bara är ett halvår gammalt. Och det är inte så mycket i min värld. För jag träffar också par som har haft olika sexlustnivåer i 10 år kanske.
Precis. Vad tror du det är som gör att man liksom drar sig så länge från att söka någon som oss?
Dels kanske man har en problematisk inställning till att söka psykologisk hjälp överhuvudtaget. Och ska man dessutom söka psykoterapeutisk eller psykologisk hjälp för sexuella problem? Dessutom är det ju väldigt sårbart att söka parterapi. Det finns ju många som drar sig för att gå i parterapi även om det de ska prata om är hushållssysslor och barnuppfostran. Ja. Då kan man ju bara föreställa sig hur det känns att prata om sexlivet.
Ja, alltså många par som också kommit till mig beskriver ju samma sak. Att man just har gått länge och funderat och tänkt och vridit och vändit. Eller som man inte tänkt någonting. Och sen när den andra säger, men hallå, det här är ett problem för mig, så blir det som en chock. Ja. Att man liksom inte är vana att prata om sex i vardagen på något vis.
Men skulle du säga att du har många par som söker terapi hos dig som inte kommer med en uttalad sexuell problematik utan de kan komma med något annat och så är det du som lyfter frågan?
Det händer. Nu är ju jag, många ser nog mig som en sexolog för en terapeut så att säga. Så många söker mig i huvudsak för det sexuella. Men jag tycker mig ändå se att det inte är så ovanligt att man kommer för ett sexuellt problem. Men så handlar det egentligen om något annat med att sexualiteten någonstans blir symptomet. Ja, men som du pratar om hushållssysslorna, så jag menar de heteropar som man har, som är många gånger kvinnorna som gör mycket av det oavlönade arbetet hemma, som är trötta. Och då har man kanske inte liksom vare sig energi, ork eller vilja att ligga med sin partner. Och så blir det liksom ett besvär som man då någonstans söker för att man inte ligger med varandra, men det handlar faktiskt om någonting annat i form av uppdelningen av hushållet. Liksom.
Men jag tycker det är intressant, för jag har haft både homosexuella män som har levt i parrelation och homosexuella kvinnor, alltså lesbiska som har levt i parrelation, som har kommit till mig för att jobba med sina sexliv. Nu när du pratar om det så tänker jag, de upplever ju precis samma problematik i min upplevelse som heterosexuella. Det vill säga, någon har mer ansvar för ordning och reda och familjen eller någonting sånt. Och den andra är kanske mer den känslomässiga energin i relationen och äger mer initiativ och kreativitet kanske. Och den andra styr upp lite. Det blir väldigt spännande att kolla med dig nu. Om du upplever samma sak. Att jag tänker att det handlar mycket mer om att jobba med balansen. Vem är det som står för lite mer struktur och vem är det som står står för lite mer innehåll i en relation, oavsett om man är heterosexuell eller om man är ett homosexuellt par.
Jo, men jag håller med. Alltså jag får ju också ofta den frågan just här, men homosexuella är de som lever i samkönade relationer. Har de andra typer av problem? Mm. Och ja, det är delvis, för att man kommer ju med en annan form av historik när det kommer till att komma i kontakt med sin sexualitet till exempel, och hur väl man har kommunicerat den till andra. Mm. Alltså har man ens kommit ut inför sina föräldrar till exempel, ja då kan det bli ett aber om en har gjort det och en andra inte har det till exempel. Men just det här med hushållet, många gånger är det ju någon som har lite mer driv att göra saker och kanske ser saker för någon annan, som i sig skapar ett skav. Men jag tänker också mycket på att det är många gånger mer är mänskliga problem än könsbundna, men att det finns mer kanske skillnader mellan individer än via könen, så att säga.
Ja, men jag var med om en intressant sak när jag hade ett homosexuellt par, två män som hade barn, och när de pratade om sin olika nivå av lust och hur den ena blev liksom frustrerad och kände sig lite orolig och kände sig obekräftad, både kände sig liksom oälskad och ouppskattad, men också lite orolig på ett otryggt plan, så här, vad ska det här betyda? Så att en som var lite uppstressad och den andra som kände sig otroligt pressad, som hade jättemycket att göra på jobbet och hade liksom, jag orkar inte finnas till för även dig när jag kommer hem. Så påminner jag dem om att ni har ju faktiskt ett litet barn hemma som var i ettårsåldern. Så ni får inte glömma bort att ni dessutom är småbarnsföräldrar, och det är inte många småbarnsföräldrar som hinner ha ett sexliv som de önskar. Och då tittade de båda på mig och sa, men snälla du, vad har vårt föräldraskap med vårt sexliv att göra? Och tyckte jag var jätteintressant. Jag har inte hört det efter, men jag tänker ändå att det är sällan jag har ett heteropar som inte pratar om föräldraskapets...
Men det där är ju jättespännande. Ja, hur fortsatte den kontakten?
Nej, men för mig handlade det om att jag kunde ändå föra upp att vara småbarnsförälder är stressande. Men de tyckte inte att bli föräldrar hade påverkat deras bild av, eller deras roll att vara älskare eller kärlekspartner, om du förstår mig. Det kändes som att de hade mycket tydligare roll. Eller kanske tvärtom, att de kunde integrera sig, som att det är helt oproblematiskt för mig att vara förälder och en sexig lover till exempel. Eller det är helt oproblematiskt för mig. Det går absolut hand i hand. Medan jag kan uppleva mycket mer heterosexuella relationer, att man ser på den andra som inte bara en älskare eller älskarinna, utan nu är du dessutom förälder. Och det kan påverka min syn på dig. Inte alls alltid, men det händer ofta. Eller
om jag får ge mig på en kvalificerad killgissning då. Jag tänker att kan det vara så att de av oss som lever i samkönade relationer är liksom inte matade med samma föreställningar om vad föräldraskap ska vara? Att det liksom finns en större, inom citationstecken då, flexibilitet det kan vara?
Ja, det tror jag absolut. Både det, att det inte finns inte så många tydliga normer där. Och samma sak när det handlar om att man kanske... alltså är lite friare i sitt sexuella uttryck också på något sätt. För att det finns mindre könsnormativa förväntningar på hur man ska vara.
Brukar lite slarvigt säga inom liksom normkritiken. Just så här, bryter man mot en norm så är det också lite lättare att bryta mot en till. Men det kommer också med den baksidan att man också ökar risken för en ohälsa kopplat till sin sexualitet.
Just det här paret upplevde jag som ett väldigt... de var väldigt flexibla i hur de ville uttrycka sin sexualitet. De var bara drabbade av livets belastning. Och någonstans hade de ett boende som krävde tid och engagemang, och de hade blivit föräldrar. Och det hade infunnit sig en grå vardag som de hade lyckats snirkla sig runt så länge de inte bodde i ett renoveringsobjekt och var föräldrar.
Så... ja, jag får en känsla när du pratar om... nu ska vi inte överanalysera just det här paret, så nu ska jag försöka lyfta det till en generell del. Men det är så lätt att vi människor också liksom rutar in våra liv på något vis. Att så här, här har vi jobbet, här har vi föräldraskapet, här har vi det här. Och menar bara namnet på den här podcasten är ju liksom en indikation också på det. Att vi har ett sexliv som liksom något sätt förväntas stå utanför övriga livet. Men jag tänker ju egentligen att det flätas ihop.
Verkligen.
På många fler plan än bara ett. Än vad man liksom sen i praktiken håller på med rent sexuellt.
Ja, verkligen. Och jag tänker att överhuvudtaget att vara en autentisk person som både är i kontakt med sin sexualitet men också är och lever utefter sina värderingar och val. Det krävs ganska mycket medvetenhet och jobb att kunna vara trygg och autentisk och inte flaxa mellan de olika rollerna utan...
Vad kåt man blir. Ja. Medvetenhet och jobb.
Eller hur?
Ja, men... Nej, men vi terapeuter, vi tjatar ju om medvetenhet och att vara i det här berömda nuet och sådär. Hur tänker du kring det?
Och jag tänker otroligt mycket kring det. För jag håller just nu på och funderar mycket på interoceptiv medvetenhet. Alltså interoceptiv i den bemärkelsen att vara medveten om sina fysiska förnimmelser och sensationer.
Aha.
Och hur det faktiskt är så att män är bättre på det i grupp, i studier. Och kvinnor är mycket, mycket sämre på det.
Okay.
Så det finns ju studier som visar att när män har fått titta på filmer med erotiskt laddat innehåll och också kunna bedöma hur deras kropp responderar till det innehållet, så har de kunnat matcha mätinstrumentens utslag mycket, mycket,
med känslan, typ.
Med mycket mer träffkänsla. Ah, men typ 9 av 10 matchare. Medan hos kvinnor är det typ 1 av 3.
Oj.
Vad blir det? 30% av kvinnorna märker vad mätinstrumenten ger utslag. Och jag tänker att det handlar om att män som grupp har en mycket bättre koll på sin kropp helt enkelt. Är mycket mer medvetna om vad som händer i den. Och kvinnor har ofta, alltså många av de kvinnorna jag träffar som inte är i kontakt med sin sexlust och förtvivlade över det och kanske aldrig egentligen känt sig särskilt sexuella, de upplever ju ibland att det är liksom bara ett stort intet mellan axlarna och höfterna. Och jag själv har ju både jobbat mycket med, jag är utbildad body love yoga lärare och varit mycket på tantrakurser, och för min egen del har det varit en fantastisk resa i uppmärksamhet, att vara i min egen kropp. Jag har lagt märke till ett universum av möjligheter och njutning som jag inte hade en aning om att jag besatt, och det känns ju som jag har hittat en skattkista, och det har jag ju sett otaliga kvinnor upptäcka längs vägen. Men man måste då också ha någon slags idé om den här medveten, att den verkligen har betydelse. Så medvetenheten i nuet, apropå att gå tillbaka till din fråga.
Man blir kåt av medvetenhet.
Ja, men lite att vara väldigt medveten om vad som pågår i ens kropp är ju att också exponeras för obehag. Mm. Men sexuell njutning är inte alltid fritt från obehag. Mm. Men däremot är det fullt av välbehag.
Ja.
Och det, man behöver lära sig. Jag har till exempel en klient som har varit väldigt avstängt kroppsligt, som har haft ganska svåra trauman med sig i livet och stängt av kroppen och jobbat mer mekaniskt. Har absolut kunnat njuta av sex och få orgasmer, men inte varit särskilt närvarande i det. Och den personen, ju bättre den har mått i våra samtal, och de har inte bara varit fokuserade på sex utan mycket som handlat om tidigare trauman, uppväxt och så. Ju tryggare den personen blir, desto avslappnade blir personen, eller har personen blivit. Vilket gör att den också börjar kunna lägga märke till saker i kroppen, och då är det obehagen som uppstår. Så att det har liksom nästan kommit i, ju mer trygg jag blir, desto mer lägger jag märke till att min kropp håller på att skicka massor med signaler, och de som märks tydligast om man är otränad, det är ju obehagen.
Mm.
Vi är ju,
verkligen,
så att säga, wired att lägga märke till faror och varningsflaggor.
Ja.
Så i den personens fall har vi behövt träna jättemycket på att parallellt lägga märke till positiva och neutrala sensationer i kroppen.
Ja, det är det som är så otroligt orättvist i vårat, liksom, våran lott i livet, att vi har fler negativa känslor än positiva, och att man också behöver då krydda på de positiva. Det är väl det som kanske är det här med medvetenhetskåtheten, att man just behöver jobba med det.
Jag brukar ofta tänka på den här jämförelsen att åka berg- och dalbana. Om du gör det och vet att den har precis gått igenom en säkerhetskontroll, du är toksäker, toktrygg, så nu kan du bara ge dig hän känslorna.
Mm.
Det är ju ändå med skräckblandad förtjusning. Mm. Det är väldigt obehagligt och härligt samtidigt att åka berg- och dalbana. Jag tycker ju dessutom att det är jätteläskigt. Men jag har dessutom...
och jag tycker att det är jättehärligt.
Ja, det tycker jag.
Men låt oss leka med tanken då. Om du och jag skulle bli ett par nu. Jag älskar berg- och dalbanor, och du tycker att det är fruktansvärt obehagligt. Så jag menar, det här tar sig uttryck i terapirummet med par väldigt ofta. Mm. Att man vill väldigt olika. Vad händer med dig när jag säger så?
Och jag känner genast att, gud vad spännande, det här måste vi utforska. Hur skulle man kunna få våra två önskemål och behov att samexistera? Och för min del så tänker jag, och det är väl någonting som gäller par och sexualitet överhuvudtaget, att fokusera på en person i taget, fast att man gör det tillsammans. Så om vi ser,
åka varannan gång.
Ja, precis. Ja, eller i alla fall, först jag och sen du. Och sen kanske mig igen och sen dig igen.
Who knows?
Ja, precis. Men för mig blir det lite att... om du, nu låtsas jag ju verkligen att du och jag var ett par. Då kanske jag skulle tycka om att du var lite mildare i ditt sätt att närma dig mig. Att du rörde vid mig kanske lite försiktigare, lite långsammare. Så att jag får vara i kontakt med allt mitt inre. Och känna hur det inuti mig växer till någonting stort. Så du blir en kanal för mig att komma åt min njutning. Och då behöver jag ju instruera dig. Hur du ska hjälpa mig med det jobbet. Ja. Förstår jag? Jag hämtar hem min njutning via dig. För jag har valt dig och det är en ära för dig att få göra det för mig. Och jag kommer vara jättetacksam efteråt för att just du gjorde det. Mm. Men det är ändå en grej som händer i mig. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Och sen när jag har nått höjder som jag är nöjd med så kan vi lägga fokus på dig. Och då kan du få tala om för mig vad du tycker om. Och du kanske vill ha någonting som är lite mer adrenalin. Eller någonting som är lite mer sensation eller någonting sånt. Mm. Vilket är helt oproblematiskt för mig att hjälpa dig med. Ja. Om jag slipper uppleva det smärtsamma eller det läskiga eller det extremt spännande eller vad det nu kan handla om. Mm.
Ja, tycker jag låter delvis jättespännande, men du och jag är ju vana vid den här typen av resonemang. Jag tycker mig se, när jag försöker uppmuntra mina par, alltså men säg vad du tänder på, eller vill du dela med dig till din partner vad du längtar efter. Mm. Det är så många som inte liksom vågar ta de här orden i sin mun, att man inte vågar beskriva att jo, men jag tycker så mycket om när du, ja, inserts vad som helst egentligen. Mm. Att man, på tal om att inte hitta orden så gör jag inte det, det säger ju också någonting. Men att det är många som inte vågar använda sexuellt laddade ord, att man inte vågar beskriva att men jag längtar så tillbaka tills du liksom hånglade upp mig mot kylen och tog dina händer mot mina höfter, att man inte riktigt känner sig helt bekväm. Och det är ju det som väldigt många par hos mig i alla fall just vittnar om. Att så här, jag vill bara att sexet ska komma av sig självt. Mm. Det ska bara komma naturligt. Det ska bara flowa. Mm. Då brukar jag ju svara ganska oförskämt och säga, då kan ni komma och få vänta ganska länge.
Mm,
att så här, väntar man bara på att det naturliga och flowet ska komma, så finns det en risk att det inte kommer.
Man kan förstå att det blir så, för att
ja,
när man träffas initialt så är man ju förälskad. Och en förälskelse skapar en hormoncocktail som gör att också vår toleransnivå ökar och vår nyfikenhet. Så vi går över våra gränser mycket mer. Vilket betyder att felmarginalerna är mycket större initialt. Och det är de ju inte sen när man har hängt ihop ett tag. Utan då behöver man vara tydlig.
Mm.
Jag har faktiskt haft par som har kommit till mig som beskriver sitt problem som att vi har fått lite baksmälla.
Mm.
För vi provade så mycket så fort inledningsvis i vår relation. Och nu har en av oss börjat känna, vad fasen gick jag med på? Jag vill inte det här. Och den andra partnern tänker, men du vill ju då, varför vill du inte nu?
Mm.
Och en förklaringsmodell till det är att du var fullkokad av hormoner som hjälpte dig att vilja mer då. Men det betyder inte att du vill det nu, och du har all rätt i världen att backa från det.
Men jag tänker att det är inte för intet som man också ibland kallar förälskelse som någon form av psykos.
Exakt.
Att man liksom just blir lite verklighetsbortkommen. Att man går lite vilse i det du kallar för hormoncocktail. Mm. Och att vi ju många gånger blir lite dumma i huvudet av att bli förälskade.
Mm.
Och att då leder det också kanske många gånger också till en rädsla när den här förälskelsen går över till någon djupare känsla.
Mm.
Jag fick en fråga för några år sedan när jag var med i ett radioprogram. Ifall jag tyckte det var en bra idé att gå i så här parsamtal i preventivt syfte.
Mm.
Och mitt svar var, ja, jag vet inte om det är den bästa idén. Ska man liksom väcka någon björn som sover? Idag har jag faktiskt ändrat uppfattning totalt.
Mm.
Jag tycker att det är en jättebra idé att gå i parsamtal i preventivt syfte. Just för det som du beskriver, att så här, kan man lokalisera någonstans vart ens gränser, inte bara sexuellt, jag tänker emotionellt och whatever. Om man vågar liksom uttrycka det för sin partner så är ju förutsättningarna goda att man också kan bygga ihop någonting tillsammans som håller.
Jag håller med
om det nu ska vara målet.
Ja, men verkligen. Men samtidigt så vill jag stanna upp och fundera lite med dig kring, är det möjligt? För att jag har alltid tänkt att det är klart att det är bra att gå i förebyggande syfte. Jag tror verkligen på det. Men kommer man när man fortfarande är i förälskelsefasen, det är man ju fortfarande också mer tolerant.
Mm.
Så de gränser man kan identifiera då är ju inte nödvändigtvis de man kommer ha sen.
Nej, men jag tänker att det är det man kan göra talbart också.
Mm. Du menar att det här kommer kunna hända?
Ja, det är ju svårt att veta eftersom ingen av oss har någon spåkula. Men jag tänker att vi alla kommer med någon form av historia förstås. Eftersom vi inte är födda igår. Men då, även fast kan känna så när man har en partner ibland. Så är det kanske mer om mig. Men att man vågar också säga att men så här har det blivit för mig förut. Och att våga vara transparent.
Ja, och någonting som jag skulle ta upp om jag hade par, faktum är faktiskt att jag hade någonting som heter relationsskola förut.
Just det.
Med syfte att träffa personer som kanske bara vill komma på ett par, tre samtal. För att identifiera eventuella fallgropar de skulle kunna ha och så. Den var inte jätte efterfrågad. Mm. Och jag har funderat mycket på det. För att lägga den tiden och pengarna då skulle kunna förhindra att man behöver lägga ner mycket mer tid, ångest och pengar längre fram. Men det är ju så med allt förebyggande arbete. Men väldigt många är mera, när de är nyförälskade, då vill de hellre åka på en semesterresa för de pengarna som en förebyggande samtal skulle kosta. Så
att, och det tänker jag kan vara en, kanske man inte åker på den här resan i det syftet, men det kan ju också vara en terapeutisk grej att få göra det.
Mm. Absolut.
Att liksom fördjupa relationen på den här weekendresan.
Ja, ja. Och jag tänker att det är väldigt svårt att jobba med förändringsarbete om man inte är motiverad. Så att,
ja, men det går ju inte. Jag menar, hur många gånger har man inte haft ett par framför sig där ena partnern blev ditdragen av den andra?
Verkligen.
Och då får man ju någonstans börja där. Eller jag gör det i alla fall.
Ja, men det är ju verkligen så. För att den behöver ju känna sig trygg.
Jag tycker mig också se att många av de som inte är så motiverade att komma är oftast de också som sen till slut har så otroligt mycket bra saker att säga. Men att prata om sexualitet är ju inte något man liksom lär sig hur som helst.
Nej, och jag tänker att prata är ju ett sätt att kommunicera. Men ja, jag är väldigt mycket för att, om vi säger att vi har ett par där en person är lite mer otrygg när det handlar om sex. Antingen för att den har rädslor med sig in, eller för att det är den som känner sig att det är fel på mig, jag vill minst, jag hittar inte lusten lika lätt eller så. Nu är det här en podd så jag kan inte visa det här, men jag brukar leka amöba ibland med mina klienter. Då brukar jag ställa mig upp och mjukt sväva med armarna, och nu visar jag det här fram och tillbaka.
Det ser lite ut som vingslag.
Ja, så tänker en manet som simmar i havet sådär, som pulserar med sin kropp i någon slags rörelse genom livet. Och sen kommer en skugga över, eller det uppstår ett blixtnedslag eller någonting. Vad kommer den här att göra då? Vad kan du se framför dig att den här möban, hur kommer den respondera på det plötsliga som händer?
Ja, men den kommer väl dra ihop sig, va?
Exakt.
Minns jag biologilektionerna rätt?
Vi låtsas att det är så i alla fall.
Ja,
att när man utsatts för obehag, då kontraherar vi. Då spänner vi oss, vi drar ihop oss och försöker skydda oss på något sätt. Och det är det jag vill att mina klienter ska försöka få identifiera. När uppstår det ögonblicket i dig? När är du flytande manet som bara gillar det som händer? Och när går du in i ett annat tillstånd? Vad händer med din kropp då? Vad händer med din andning? Hur rör du dig? Hur beter dig? Kan din partner se att du hamnar där? Och ju mer man pratar med paret om det, desto lättare blir det för personen själv att, gud, nu håller jag på att andas jätteytligt här. Eller nu har jag slutat andas. Nu verkar jag ha blivit rädd. Och om partnern lär sig att vara uppmärksam på andningen, så kan man se att, vänta nu säger jag att du håller andan. Ska vi bromsa lite? Det kanske pågår något i dig som vi behöver uppmärksamma eller respektera eller ta hänsyn till. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att lära sig lyssna på sin kropp, för den skickar så mycket signaler. Men det är också viktigt att lära sig lyssna på sin kropp, för att det som händer då när du håller andan eller slutar dig eller spänner dig kan nog göra med något annat. Det stämmer inte i den här stunden. Du vill göra det som sker. Du vill göra det med den personen du gör det med.
Ja.
Och då behöver man ju anda sig igenom för att komma över den tröskeln. Mm. Och till slut kommer kroppen lära sig att slappna av i de här lägena. Men, så det är mycket samarbete med kroppen. Och där tänker jag att det är värdefullt att se sin kropp som någon du behöver bygga en relation med. För många har svårt med det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag håller 100% med. Mm. Jag tänker att vi ofta, alltså många av oss i vårat gebit av yrke tänker så här, vi måste kommunicera. Mm. Och så syftar man egentligen bara på det talade ordet, men det är ju liksom bara en del. Jag jobbar ju mycket med så kallad affektfokuserad psykoterapi, och då gör man ju lite det som du också beskriver. Mm. Så här, men se, vad händer med din kropp nu? Mm. Och när man ser att axlarna bara upp mot öronen, okej, vad säger kroppen dig nu? Mm. Mm. Ytterligare en aspekt av det är ju den här tanken på att man ska lita på sin magkänsla.
Mm.
Och det tycker jag, och du rynkar på ögonbrynen. Mm. Vad händer med dig nu, Malin?
Ja, men precis. Nej, men just det här med magkänsla tänker jag är att då måste man först definiera magkänsla.
Tack. Vill du göra det åt oss?
Nej, men jag tänker att du behöver ha med ditt sinne och din kropp, och det tillsammans blir magkänslan. Mm. Du kan inte bara gå på magkänslan, för den kan ha massor med ekon tillbaks i tiden som inte representerar den du är idag.
Mm.
Men du kan också forcera dig själv genom en massa med tankar om hur du ska bete dig eller vad du ska, som inte kroppen alls är med på. Så det liksom handlar om ett samtalet mellan sinne och kropp på något sätt.
Jag brukar beskriva magkänsla som ett resultat av sin historia. Mm. Men också att magkänslan kan ju lura oss. Liksom, och såhär, nu är du i den här situationen, då kommer det här att ske. Mm. Och det vet man ju inte. Igen, den här spåkulan som ingen av oss äger, fast vissa av oss vill tro att vi har den. Så tänk att magkänslan kan lura oss.
Mm.
Fast man, så här, man vet att det här är en trygg situation. Mm. Jag som jobbat väldigt mycket med personer som varit utsatta för sexuella övergrepp till exempel. Att man tänker att alla sexuella kontakter därefter, nu generaliserar jag, men så kommer vara på precis samma sätt. Alltså ett övergrepp.
Mm.
Och så är det magkänslan som triggar igång hela tiden.
För att skydda den.
Såklart. Mm. Så den ger oss, som du säger, den ger oss information. Men den lurar oss samtidigt.
Mm.
Sen kan det förstås vara trauma, och då är det en annan form av behandling.
Men det är verkligen viktigt att, för jag har ofta klienter, och det skulle inte förvåna mig om jag själv resonerade så en gång i tiden.
Mm.
Men det är så här, jag vet exakt ditten och datten, och jag kan jag känner på mig direkt. Och jag tänker att i 80% av fallen så känner du säkert rätt saker, men i 20% av fallen så är det helt åt pipsvängen. Och du behöver stanna upp tillräckligt länge för att kunna sålla.
Ja.
Är det här någonting som jag bara ska ge mig hän? Eller är det här någonting som jag behöver förstå i ett större sammanhang? Mm. Kanske ett historiskt sammanhang.
Hur brukar du liksom göra det här talbart för dina par som sitter i din soffa? Många av oss som lyssnar på det här nu säkert vet ju om att du har skrivit en fantastisk bok om sexualitet och anknytningsteori.
Mm.
Som heter Lust och olust.
Mm.
Som ju just beskriver det här med anknytningsmönster och hur det kan påverka. Jag tänker att det är det som du tänker i nu.
Ja, precis. Om vi säger att det är två personer som är otrygga när det kommer till sex och närhet.
Mm.
Men de är otrygga på olika sätt. De reagerar på olika sätt.
Ja, det är ju supervanligt.
Verkligen. Där en person blir kanske stel och börjar fokusera på sin egna prestation och sluter sig och försöker räkna ut hur den ska bete sig. Medan den andra är extremt pejlande, lyssnande, kontaktsökande på alla sätt och vis. Den olikheten när det kommer till sex. Varför har vi inte sex? Vill du inte ha mig? Det blir en pockande oro i den ena personen, och den andra känner, herregud, min partner verkar omättlig, jag kommer aldrig räcka till och det kommer bergs inte funka heller och det är ingen idé och så.
Mm.
Man blir ju så att säga rädd, men man reagerar på olika sätt.
Ja.
Så det viktiga i rummet när jag träffar sådana par är ju, märker ni nu hur ni retirerar till era magkänsloreaktioner? Men de uttrycks på helt olika sätt och därför missförstår ni varandra. Mm. Där den ene upplever att den andra blir invaderande och gränslös och begär för mycket. Och den andra upplever att den andra har slutit sig, blivit otillgänglig, kall, hård.
Mm.
Och i själva verket så försöker de hantera en situation som skrämmer dem båda två.
Precis.
Så det är så lätt att det uppstår missförstånd.
Ja, tänk vad rädsla kan göra med oss.
Ja,
alltså verkligen att man, det är ju en så otroligt hämmande känsla som gör att man många gånger också går och isolera sig. Och på något sätt marinerar sig själv i en rädsla. Och det sker ju såklart väldigt många gånger omedvetet. Det är ju väldigt få av oss som vill vara ensamma.
Verkligen, och jag tänker att en del personer har ju en tendens att vilja, kan du lösa mina problem? Och så
precis
häller
så
man dem i sin partners knä.
Ja.
Men om man tänker sig vad en sund strävan för par är, identifiera när du har någonting som du jobbar med, se om du kan hantera det själv, tala vänligt, kärleksfullt till dig själv, men be din partner att hålla dig medan du gör det här jobbet.
Mm.
Inte gå undan och säga, det där får du ta hand om själv, utan
nej,
säga, så jobbar jag med mig själv. Om jag hamnar i en situation där det väcks någon slags orosknut i magen, så kan jag säga det till min man, att usch, jag har verkligen en orosknut i magen.
Mm.
Jag behöver jobba lite med den, men det skulle vara jätteskönt om du kunde hålla om mig när jag gör det. Det vill säga, jag ansvarar för att hantera mitt egna, men han ger mig stöd medan jag gör det. Och genom att benämna oron på det sättet, då har ju jag identifierat i mig själv vad det handlar om. Och det är ju det man kan jobba med i terapin. Att när det här uppstår, när den här känslan uppstår, när den uttrycks på det här sättet i din kropp, säg bara, nu har det där typiska börjat hända i mig. Kan du finnas här? Men inte genom att gå in och prata sönder det. För då hamnar man så lätt i lösningsfokus. Och
eller,
det är ju att överge sin partner.
Ja, kommer jag att berätta om en känsla jag har. Och då ska vi lösa den så att den försvinner.
Exakt, och känslor går inte att lösa.
Jag tänker att mycket, alltså känslor är mest genuina vi har någonstans. Det spelar ingen roll hur mycket man liksom tjatar om och pratar bort dem. De är fortfarande där.
Mm.
Så att på något sätt välkomna det. Och det kommer ju med det här obehaget, tänker jag också, som du beskrev det. Att då behöver det också vara lite obehagligt. Men det är ju lite som styrketräning. Jag drar den här lite halvtöntiga metaforen ganska ofta. Just att man tar inte 150 kilo bänkpress första besöket på gymmet. För man måste börja på lite lättare vikter. Nu vet jag inte vad man börjar på. MBH har aldrig gjort någon bänkpress, vad jag vet. Men att det är ju ändå något som man behöver öva på.
Verkligen. Och en del människor behöver träna på sin känslostyrka. Och andra människor behöver faktiskt träna på sin tankestyrka.
Precis. Den här eviga balansen igen,
ja,
va?
Verkligen.
Att hissen både måste åka upp och ner.
Mm. Nu ger jag mig på någon slags historisk exposé här.
Åh, men skulle lägga till historiker nu på ditt visitkort också.
Nej, men om vi tänker oss att innan det tekniska samhället utvecklades, så var ju muskelstyrkan verkligen viktig i vår överlevnad.
Mm.
Och nu har ju mycket gått över till att bli rationellt, och tanken och konsekvens och klura ut och strategier och sådana saker. Så att då har ju liksom det börjat hyllas, någon slags intellektuell färdighet. Sen kom emotionell intelligens, det vill säga känslornas värde. Och det tycker jag fortfarande är jätteviktigt. Vi är extremt underutvecklade känslomässigt, och särskilt i hur vi reglerar känslor. Men jag tänker att det som är nutidens modeord, det är fokus. Förmågan att uppmärksamma och fokusera.
Medvetenhet.
Absolut, absolut. Medvetenhet. Så det tänker jag, ju bättre de människor som blir bra på att uppmärksamma, vara medvetna och fokusera på det de själva vill, kommer ha så otroligt mycket bättre välmående framöver. Och det är fasen inte lätt. Jag handlade en ungdomsmottagning igår och fick mycket insyn i vad de brottas med. Det jag fick höra igår som gjorde mig väldigt illa berörd är att man streamar en serie, så är det ju en evighet att vänta en hel vecka på nästa avsnitt. Och nu när man då kan ladda ner alla avsnitt på en gång, vet du att ungdomarna till och med, som de här kuratorerna berättade, ungdomarna snabbstreamar serierna. Alltså de spelar upp det på en ökad hastighet.
Tal om fokus.
Även jag har ju drabbats av stimulansen som serier ger, alltså det är snabba klipp.
Mm.
Om jag skulle titta på Dallas nu, då skulle jag ju säkert avlid av uttråkning. För att det var så otroligt. Nej, men verkligen. Men då, och då kan man också tänka sig hur svårt det är att, det är svårt att vara fokuserad om man lever i en otrygg miljö, om man har mycket otrygghet runt omkring sig. Och det ska vara svårt, för att du behöver fokusera på en farlig omgivning. Men det finns också många som växer upp med väldigt gynnsamma förutsättningar, som ändå peppras med en överdos av stimulans av olika typer av medier, intryck, signaler och allting, som gör att det blir jättesvårt för dem. Så det kommer ställa högre krav på oss än någonsin att vara närvarande.
Och det tänker jag också verkligen tar sig uttryck i sängkammaren eller vardagsrumssoffan eller vart man än ligger med varandra. Att det blir så lätt att man distraheras av tankar och fokus, fast inte på det som sker just nu. Mm. Och där ställer vi igen något form av krav på att kommunicera oavsett hur man kommunicerar kring sexualiteten och hur man tar sig uttryck i det. Det här med att sätta fokus på också vad man önskar och att kommunicera det. Mm. Det är ju en utmaning för många.
Mm.
Hur, kan inte du berätta hur du gör när du hjälper par att just sätta ord på vad man önskar sexuellt då?
Man kan ju göra en sån enkel sak som att, jag kallar det för hitta dina jan, hitta dina nej och dina kanschen.
Mm.
Där man helt enkelt kan få en övning utav mig där det här är någonting som jag vet att jag tycker om.
Mm.
Och så skriver man ner det på listor. Och det här är vad jag är lite nyfiken på men just nu inte redo att göra.
Yeah.
Det här är någonting som väcker oro och obehag i mig. Och det här är någonting som jag vet om att jag verkligen inte tycker om. Det är alltid bra att lägga till ett just nu.
Totally agree.
Det är väldigt ofta så att vi kanske gillar saker idag som vi inte kommer gilla imorgon.
Mm.
Och då vill jag tillägga att en hel del människor, kanske främst kvinnor som har hormonella cykler, kan ju vara väldigt känsliga i vissa skeden och mycket mindre känsliga i andra. Så det kan ju verkligen handla om månads uppdatering om vad man tycker om och inte tycker om. Och det kanske finns sådana cykler för män också. Det är ingenting som...
Ja, jag tänker att det inte bara är hormonellt styrt.
Nej,
utan
nej.
Det kan vara massor. Jag tänkte inte att det var det du sa heller. Men att det kan vara också liksom emotionellt. Det kan vara liksom schemamässigt hur mycket tid man har.
Ja, och inte minst. En stressad kropp är en spänd kropp som upplever mindre. Och en avslappnad kropp behöver mindre stimulans. Alltså en person som under semestern gillar en viss typ av beröring kanske inte ens lägger märke till den beröringen.
Ja.
När livet har speedat upp.
Fokus.
Ja, exakt.
Ja, men så ja, nej och kanske.
Ja, om ett par är redo för det. Men många tycker att det är svårt överhuvudtaget att sätta ord på det. Så att, jag börjar nog hela tiden med att berätta för varandra om en situation som du känner dig trygg. Och berätta om en situation som kändes bra och härlig för dig. Vad var det som hände? Vad var det i det du tror att du tyckte om?
Mm.
Går du att konkretisera med ord? Eller är det, hur vill du att din partner ska förstå? För någonstans tänker jag att man behöver inte göra en beställningslista, det här vill jag prova. Det är någonting som ofta, tänker jag också, utvecklas organiskt i en stund som är trygg.
Mm.
Ibland brukar jag säga att det par föreställer att ert sexliv är att ni går till sandlådan och leker. Det är inte så att ni, oj hoppsan hejsan, här sitter jag i en sandlåda och leker. Utan ni behöver på något sätt, ska vi gå till sandlådan och leka? Jag tycker ju om krasst prat om sex. Hej älskling, välkommen hem från jobbet. Jag är lite sugen idag, vad känner du?
Ja.
För mig är det fine. Men det är många som tycker att det är helt omystiskt, omagiskt och väldigt osexigt.
Mm.
Och det har jag respekt för. Men jag tycker inte att det behöver bli vare sig omagiskt eller osexigt för att man pratar om det. Men man är mer eller mindre bekväm med det. Många får verkligen tunghäfta när det handlar om att sätta ord i munnen.
Ja.
När man ska prata om sex med par så... Ibland behöver man ju börja prata om när ska det här sexet ske innan man ska prata om vilken typ av sex ska hända. Kan ni notera till nästa gång vi ses i er själva dagligen vilken tid på dygnet som du kanske är mest sannolik att vilja ha sex så kan vi se om det finns någon matchning i det.
Det låter lite som att överföra det här nyfikna utforskandet som vi terapeuter sysslar med hela tiden fast på då paren. Att ta hem nyfikenheten på varandra och sig själva. Liksom.
Och där tänker jag att apropå nyfiket utforskande att ibland kan det vara svårt att prata om det här är vad jag tycker om men man skulle kunna lyssna på någon berättelse eller titta på en berättelse eller läsa en berättelse och säga den här berättelsen väcker nyfikenhet i mig. Och så kan man välja att gå in och titta på vilka moment i den här berättelsen känns lite extra spännande.
Mm.
Är det här dominans-undergivande momentet eller är det att de befinner sig på en allmän plats? Men det är också viktigt att veta att bara för att det är en fantasi som lockar betyder inte det att jag kanske är redo att utforska det i verkligheten.
Nej, men det finns ju också något ägande att dela med sig av fantasi.
Exakt.
Och det finns det ju många studier som visar också att vi människor fantiserar om mycket saker men som vi sedan i praktiken inte vill syssla med.
Precis. Och man kan också se att människor som fantiserar mycket, sexuella fantasier då, också är mycket nöjda med sina sexliv. Så det finns ju en direkt korrelation, tänker jag.
Ja, men jag tänker att det är väl inte för intet som vi pratar om hjärnan som den mest erogena zonen vi har.
Mm.
Att vi också liksom kan kicka igång lusten via tankar. Jag och du är ju för samtal, va?
Mm.
Vi gillar ju det här med psykoterapi. Jag och min partner har ju gått i terapi några omgångar, mest för att checka in med varann, men också för att såklart, även fast man har jobbat med de här och har utbildat sig, så har man ju alltså egna relationer som också kommer, går upp och går ner.
Yeah.
Jag får ju ofta frågan så här, aha, men du som sexolog måste ha det mest blomstrande sexlivet i världen, och du som parterapeut eller jobbar med parterapi, du kan aldrig ha någon konflikter, som att utbildning och erfarenhet skulle vara något vaccin mot bråk liksom. Har du erfarenhet att gå i parterapi någon gång?
Ja, absolut.
Och hur kändes det för dig?
Det kändes ju, då var det kopplat till en lite mer krisig situation.
Mm.
Och då var det kanske lite mer laddat på något sätt. Men det var väldigt, väldigt hjälpsamt. Det kändes väldigt tryggt att sitta med terapeuten.
Mm.
För min egen del tyckte jag att det var mer skört och intimt att åka iväg på en kurs med min man. Det kan jag verkligen rekommendera många som, kanske inte om det är någon kris man bearbetar, då kan man behöva lite mer konkret stöd i det.
Ja, lite mer riktning.
Ja. Men om man på något sätt vill stabilisera och utveckla sin relation så är det väldigt värdefullt att liksom göra övningar som man gör i ett rum tillsammans där andra par gör samma övningar. Det finns något fint hållande i att göra det i grupp.
Mm.
Och också något väldigt, man gör någonting som någon annan har bett en göra. Vi gör det inte för att min partner vill att vi ska göra det, eller för att jag vill att vi ska göra, utan för att nu ska vi prova att titta på varandra. Det här är till exempel en jättefin övning.
Ja, generöst att dela med sig.
Man sitter mitt emot varandra och så blundar man. Och så bestämmer man sig för vem som ska börja att ställa en fråga. Och när man tittar sen på varandra, då ska den som ställer frågan ställa följande fråga.
Mm.
Vad kan du lägga märke till i din kropp just nu? Och då ska den andra under några minuter berätta. Om nu hoppar vi in i min kropp, då kanske jag säger så här. Jag märker att hörlurarna trycker mot mina tinningar. Jag märker att mina fingrar är lite kalla. Jag märker att min mage kurrar. Och så ska man bara berätta på det sättet. Det som händer när jag ber personer göra den här övningen, bara för som en liten provsmak i rummet, är jag märker att min mage kurrar för att jag åt ingen lunch och det tar lång tid innan vi ska äta middag. Alla konstateranden, alla observationer man gör, har man en tendens att sätta in i ett sammanhang som förklarar eller... Om jag skulle göra det för dig, när jag berättar om mina kalla fingrar och min kurrande mage, kunde du lägga märke till någonting i dig då?
Tänk att jag visste att du skulle ställa den frågan. Mm. Och jag försökte vara lite, kan det vara för att vi är arbetsskadade, men jag och för att jag tycker om dig. Men jo, jag kände en omtänksamhet, att jag tänkte, åh, det är lite kallt här inne.
Mm.
Skulle jag ha slagit på något element innan du kom? Ja, nej, vi träffas ju faktiskt runt lunch. Jag kanske skulle fråga Malin om hon ville käka något. Ja, men, typiskt manligt, med lösningsfokus kanske. Ja.
Nej, men jag tänker att det är jätteintressant. För du, så att säga, du kan föreställa dig hur det är att vara mig just nu. Då. Så du jobbar ju med mentalisering.
Mm.
Men en annan sak som brukar hända, för jag gör den här övningen ibland med en enskilda klient jag har. Där jag ställer frågan, vad är det som pågår i din kropp just nu? Personer som behöver träna sig på att vara uppmärksamma på sina kroppar.
Mm.
Och så får de under 5 minuter bara sitta och rabbla för mig vad som händer. Och då har de fått tydliga instruktioner om vad som... Ja, nu märker jag att ett hårstrå kittlar på min kind till exempel.
Ja.
Jag ställer aldrig några följdfrågor utan jag bara lyssnar på flödet av information. Men jag kan inte låta bli att själv känna på min kind. Har jag något hårstrå här också?
Mm.
Så det blir samtidigt en spegling.
Ja.
Som gör att när jag hör den andra personen berätta om sin kropp, då gör jag en liten touchdown i min egna kropp för att lägga märke till om mina fingertoppar är kalla eller inte eller så.
Mm.
Och det finns något väldigt fint i att man tränar sig att vara kvar i sin egen upplevelse samtidigt som man delar det med den andra.
Mm.
Och det är ju att vara närvarande både i sig själv men också med sin partner.
Det är det jag brukar kalla för transparens.
Mm.
Att man vågar dela med sig av sina upplevelser och samtidigt då vara generös och ta in det hos den andra.
Och just den här övningen är så fin för att när om jag har varit slarvig med instruktioner, då kan det ibland vara så här, oj, du hade kanske reagerat på en gång. Oj, är det lite kallt här inne, kanske du hade sagt när jag berättade om mina kalla fingertoppar. Och då har det plötsligt lämnat medvetenheten i nuet och blivit någonting som ska hanteras.
Ja.
Så du noterade att det hände i dig, men du gjorde inte det till en grej som hände mellan oss.
Mm.
Precis.
Du, Malin Drevstam,
ja.
Det här skulle vi kunna prata om i 1000 år till.
Faktiskt.
Och jag känner oss två rätt så kommer vi göra det nästa gång vi ses. Men för att sammanfatta lite så tänker jag i termer av fokus, transparens. Och sen vill jag lägga till snällhet. Att man också så här, det är ett jobb att vara i relation. Men det kan vara ett väldigt fint jobb om man är snäll.
Och jag vill också lägga till att se intentionen bakom ett beteende.
Dröm.
För jag kan verkligen se att det, ibland så kommer det ut lite slarvigt. Men intentionen var väldigt fin.
Vi får avsluta. Tack Malin.
Tack Kalle.
Hej Kalle. Min kille onanerar en hel del och till en början hade jag inga större problem med det. Men jag har en irriterande tanke eller känsla om att det skulle kunna komma att påverka hans sexlust till mig. Typ att han runkar bort all lust och att det gör att han inte vill ligga med mig. Tacksam för dina tankar.
Onani är ju för många personer ett sätt att få till en njutning på egen hand. Bokstavligen. Det finns en tendens att vi tänker oss att onanin ska upphöra så fort att man etablerar en tvåsamhet eller en annan typ av relation. Att lusten till självsexet ska upphöra. Visst, för många kanske den kan komma att förändras en del, men inte att den skulle kunna försvinna helt och hållet. Det är en missuppfattning. Men utifrån din fråga så blir jag nyfiken på hur dina känslor är i det här. Känner du dig på något sätt bortvald för att din kille onanerar? Eller att han skulle kanske tycka mindre om dig rent sexuellt för att han vill just onanera. Och hur är det egentligen med hans vanor? Har det gjort så att han inte tar initiativ till att ha sex med dig? Eller att han inte besvarar när du själv tar initiativ? Det jag vill komma åt här är ju hur befogad den här oron är i relation till din partner. Men visst, vi skulle också kunna vända på steken här. Visst kan det vara så att även livets goda kan bli för mycket. Om en märker att ens onanivanor på något sätt blir negativa, att den påverkar ens liv i en riktning som man själv inte vill, eller att man slutar göra saker som man annars brukar tycka är lustfyllt för att just göra plats till onanin, så finns det ju vissa indikationer på att man behöver kanske söka hjälp hos en kurator eller hos en terapeut. Det gör man ju för att undersöka hur det kommer sig att den här utvecklingen har skett överhuvudtaget och om det skulle finnas någon bakomliggande faktorer kring att det har blivit som det har blivit och om det istället finns andra, mer konstruktiva sätt att hantera ett eventuellt jobbigt läge med känslor eller ångest. Och jag säger eventuellt här, för det kan ju många gånger också vara just omgivningens reaktioner på onanin som är det jobbiga och inte onanin i sig. Men det tar ju inte ifrån dig dina eventuella känslor just av att du har en partner som kanske väljer onanin före sexet med dig. Så för att svara direkt på frågan om att han riskerar att runka ut sin lust istället för att ligga med dig, så är svaret kort och gott nej. Lust är en mycket bredare del av livet än så att man liksom får ut den bara på ett sätt eller annat. Precis som att vi kan ha lust till att laga mat, åka berg- och dalbana eller brodera på en och samma gång, så kan lusten till egen sex och sex med en partner fungera parallellt. Det som är viktigt i det här sammanhanget utifrån din fråga, det är ju att om känslorna kopplat till sex och onani, det är de som betyder någonting i det här sammanhanget. Och som par så tror jag att ni skulle tjäna på att prata om ert sexliv, hur det eventuellt kan påverkas av att ni också onanerar. Och onanerar du inte själv så kan jag också rekommendera det. Det är ett effektivt sätt att utforska sig själv om man själv tycker det är skönt och inte. Lycka till!
Det var det för den här veckan. Hoppas vi har nått oss lite närmare svar på en del av frågan i alla fall, hur det är med sexlivet. Jag heter Kalle Norvald och tackar så hemskt mycket att ni har lyssnat även denna vecka. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er allihopa så hörs vi. Hej!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.